Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Marit Breivik. Marit som var förbundskapten för det norska damlandslaget i handboll under 15 år. Marit Breivik, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tusen tack.
Jag hoppas vi ska få till språket här på en bra måte så att alla svenska förstår, men det ska säkert gå bra även om du har lite trönder i dig. Det brukar vara lite svårare att förstå trönder än Oslo-språk, men det går säkert bra. Du är född i Levanger, som ligger, för de som inte känner till det, nära Trondheim. 65 år, som en parentes då, född 10 april, som också är min födelsedag, så vi kan ha kakekalas samman nästa gång vi har bursdag. Spelarkarriären innehöll ju då bland annat 3 norska mästerskap och 137 landskamper. Det ska vi inte fokusera så jättemycket nu på, utan det är framförallt din coachingresa som är jättespännande. Nessegutten, första klubben, och sen var det Byåsen och seriemästare där. Sen var det Larvik och seriemästare där. Och sen då 1994 så blev du förbundskapten för det norska damlandslaget och hade det uppdraget i 15 år. Tog under dessa åren 13 mästerskapsmedaljer med bland annat då VM-guld, OS-guld då och 4 EM-guld. Årets tränare på idrottsgalan i Norge hela 4 gånger samt en massa andra utmärkelser. För övrigt också styrelseledamot i fotbollsklubben Rosenborg under flera år. Marit, stort grattis till en fantastisk karriär.
Tack, tack. Jag har varit heldig att få vara samman med goda lag hela vägen, både som spelare och som tränare.
Det brukar vara så. Du, när du slutade som förbundskapten så började du direkt att jobba för Olympiatoppen, som man kan säga då är motsvarande SOK i Sverige. Och det gör du fortfarande. Kan du berätta lite vad du gör där?
Ja, nu är stillingen min sommaridrottschef i Olympiatoppen, och det betyder att jag har ett överordnat ansvar för det vi ska jobba samman med sommaridrottarna om i prestationsutveckling fram mot internationella mästerskap och speciellt då OS som dessvärre varit utsatt från 2020 till 2021 i Tokyo, men så långt så håller vi fokus på Tokyo, och så har vi börjat att jobba med Paris i 2024. Och Olympiatoppen är ett kompetenscenter för toppidrott, där vi har olika kompetenser på olika fagområden som är med på att styrka landslaget i sitt arbete.
Kan du berätta lite mer i detalj, vad gör Olympiatoppen åt de olika förbunden i support?
Ja, de förbundna eller de landslagar som ligger som på medaljekandidatnivå och på topp 12 nivå i världen har vi samarbetsavtal med. Och i den samarbetsavtalen innebär det både ekonomisk stötte men i huvudsak faglig stötte. Och Olympiatoppen har tre kjerneområder som vi jobber tett sammen med det enkelte landslag og landslagsmiljøet på. Det ene er å styrke daglig treningsarbeid. Nummer to er å styrke relasjoner i teamene, altså hvordan er samspillet i teamene. Den tredje kjerneoppgaven er konkurranseforberedelse og konkurransegjennomføring, det vil si forberedelse til mesterskap og tellende konkurranser og gjennomføring av konkurranser. Det er de hovedoppgavene som vi har fagkompetanse og sparring på.
På hvilket sätt skulle du beskriva att Olympiatoppen har haft som betydelse för de norska fantastiska idrottsframgångarna som har varit de sista åren?
Jag syns det är viktigt att huvudjobben görs i det enkelte landslag. Och så är det ju en samling och en felles bruk av felles resurser i Olympiatoppen, för det är inte alla landslag som har kompetanse på alla fält. Og da betyr det at hvis langrenn trenger å ha økt oppmerksomhet og kompetanse innenfor ernæring, så kan de hente ressurser fra Olympiatoppen. Det kan være idrettspsykologi, det kan være coaching i relasjonsutvikling. Så det er alltid vanskelig å påpeke på hvilken betydning. Det er jo idretten selv som kan si hvilken betydning det har. Og det kan jo jeg si fra min erfaring som landslagstrener, hvor vi fikk en veldig god støtte fra Olympiatoppen på ulike fag, som bidro til en bedre helhetlig utvikling av den enkelte spiller og et godt lag.
Ja, for det var min neste fråga. Hvilken roll har det her samarbeidet haft for handbollens otroliga utveckling i Norge?
Ja, det er jo kvinnelandslaget som har hatt mest samarbeid med Olympiatoppen, i og med at vi har vært i medaljekamp, og så har håndballgutta kommet i de siste årene. Det har beriket den faglige kompetansen for meg som den spesifikke håndballtrener, at jeg kunne ha ressurser å spille på i psykologi, i ernæring, i testing, i å støtte opp under fysisk trening, som igjen skulle støtte opp under aksjoner på banen. Det har vært betydning i forhold til mediehåndtering, skolering av spillere, skolering av trenere, skolering av teamet. Så jeg vil si det har hatt en stor betydning, samtidig som hovedjobben gjøres av den enkelte spiller i klubb, og så er det i landslag, og så er det å se det hele sammen.
Det finansieras egentligen av den norska staten, eller?
Ja, det är ett överskott av tippemidler som kommer via kulturdepartementet och tilldelas Olympiatoppen vart år.
Du, jag har ju jobbat i båda länderna och känslan som man har är ju att elitidrott på absolut högsta nivå är mycket viktigare i Norge än i Sverige. Den har en högre status i samfundet att det är väldigt viktigt att vinna och ta medaljer på OS och VM och så vidare. Varför tror du att det är så?
Det är vanskeligt att säga, jag måste inte då känna till hur det är i Sverige, men det vi upplever i Norge att befolkningen, publikum, supportrar syns det är viktigt. Jeg er nok ikke sikker på hvor viktig politikere føler det er, for det er en stor kamp om ressurser for både anlegg og toppidrett i Norge, og anleggsmessig så ligger vi nok langt stykke bak Sverige for eksempel. Men publikum, det er patriotisme på prestasjoner i Norge.
Ja, det er det så. Du, det er bra. Då släpper vi det här med Olympiatoppen och så går vi in lite grann på din resa här. Varför blev du tränare?
Ja, det är ganska... Allerede i barneskolen eller folkeskolen i min tid så hadde jeg lyst til å bli lærer.
Ja.
Och det att bli lärare är ju ganska sammanfallande med att vara tränare. Men allerede som 14-åring så blev jag med en väninna som var 15 år i en tränarrolle på jenter 7 år i en gymsal. Så det blev väl sakte men säkert en fritidsaktivitet i kombination med egen spelaraktivitet. Och så blev det blev det ganska tillfälligt att jag blev professionell tränare. Det blev en hänvändelse från Byåsen i 1988, och det var möjligt att ta ett år permission från lärarjobb. Mm. Och så blev det 2 år permission och 3 år permission. Så skulle jag få det 4:e året permission hvis jag lovade att komma tillbaka.
Okay.
Till videregående skola. Men då kände jag att tränarjobben var spännande, och då blev det vidare löp till Larvik då, och så vidare.
Det har du aldrig ångrat, va?
Nej, det har jag haft en väldigt fin och spännande. Ja.
Du, när du då har varit tränare och när du blev tränare och nu under alla åren som du har jobbat, förebilder, har du några speciella förebilder och i så fall varför som ledare, tänker jag?
Jag tror kanske förebilder satt sig lite allerede när jag var spiller. Mm. När jag hört om eller så spillere och så deras tränare internationellt, så det första jag tänker på som förebild var den tyske eller den östtyske landslagstränaren Kretschmar. Mm. Och hans kone spelade också på landslaget, och hur man har definierat som världens bästa handbollsspelare, Valtraud Kretschmar. Mm. Det är det jag kan huska som de första förebilderna. Och så senare i tränarrollen så blev det på Krajac från det jugoslaviska herrlandslaget och Benga Johan från det svenska laget som var goda handballtränarförbilder. Eller så har ju förebilder ligger mer på ja, statsminister Gro Harlem Brundtland var ett förebilde. För mig har det varit lite den typen, men utan att jag har brukt, jag har inte lagt väldigt mycket i det, jag har varit väldigt i nuet i arbetet med de jag har jobbat med. Mm.
Det är bra. Vi ska börja prata då om din ledarskapsfilosofi i de här olika temana, och det där är ett väldigt vitt begrepp, men du är känd för att vara en väldigt demokratisk ledare, Marit, och det har till och med skrivits en doktoravhandling om din ledarstil. Kan du börja berätta lite om din ledarskapsfilosofi? Det är såklart ett vitt begrepp, men om vi börjar någonstans.
Ja, jag brukar ett annat begrepp än demokratisk. För demokratisk för mig hörs ut som vi ska ha en stemmeavgivning och genom den typen blir enig. Jag har en stark involverande ledarstil. Mm. Och i det ligger det att jag tror väldigt på resursen i de som är med i teamet, både när det är utövare, spelare och de som är med i ett ledarteam. Mm. Ett apparat runt laget, och den involveringen, huvudfilosofin där är ju att skapa ett starkare ägarförhåll och bruka de resurserna som är i vart enkelt människa och lägga en stark uppslutning, en stark förpliktelse när vi kommer fram till fällesmål. Och fällesmål som ger väldigt individuella personliga förpliktelser. Så vi har ju blivit beskrivet som demokratisk och snill, och jag kan leva med och hoppas att jag är snill, men jag blir också beskrivet som en krävande tränare, för att jag förväntar mycket av var en som ska vara med i laget. Och vi lagar i landslaget i sig till att ingen förtjänar att höra till ett bättre landslag än de är villiga till att vara med på att skapa själv. Alltså ingen förtjänar att höra till ett bättre landslag än de vill vara med på att skapa själv. Och det betyder att det var ingen som kan vara med på lasset utan att yta maximalt. Och så är min ledarroll att bidra till att de får ut det bästa av sig själv. Så det fällskapet är viktigt.
Ja. Ja, det är väl det här som man kan säga som på senare år har blivit bedömt som shared ownership, att deltagarna har en väldigt stor möjlighet att kunna påverka själv och så vidare. Vad är det som har gjort att du har kommit fram till att det här är den bästa och mest framgångsrika ledarstilen?
Jag tror det är många faktorer. Jag tror det kan skriva sig helt från min egen uppväxt, där jag hade en mamma som var väldigt involverande och tillitsbygger, både med oss søskene, med mine venner, og hun deltok i frivillig arbeid. Det var, jeg hadde selv gode trenere i min barne- og ungdom, som snakket godt med oss, forklart, involvert. Og når jeg var nyutdannet fra Norges idrettshøyskole, som 22-åring og kom i Eliteserien første gang, eller i Eliteserien hjemme i Levanger første gang, så fikk jeg ansvar for den fysiske treningen for hele laget. Mm. Sånn at mine trenere har involvert på klubbplan i særlig stor grad. Og det var jo veldig inspirerende og motiverende. Og det skapte det beste laget i Norge den gangen. Mm. Og det var på 1970-80-tallet da. Ja.
Du nevnte Benga Johansson lite grann som en av eventuella förebilder. Han är ju också extremt på samma sätt jobba med delaktighet och så vidare i gruppen. Är hans arbetssätt också en sak som har varit inspiration till detta?
Ja, det var en väldig inspiration att både se timeouter på tv:n hvor han ledde laget. Snakke med spillere. Etter hvert har jeg jo jobbet tett sammen med Mats Olsson, som hadde Benga Johan som trener. Så det var en inspiration och en spännande måte att se.
Det är bra. Om man tänker sig så här, när du började som coach, hade du den här filosofin redan då? Eller har din syn på ledarskap och coaching utvecklats till detta under resans gång?
Jag hade nog ett grundsyn på involvering, men jag var nog mindre öppen än jag blev. Jag hade ju mindre människokunskap i starten på coachrollen. Mm. Så jag har ju fått tillbakemelding från spelare som har varit med i en 10-årsperiode hvor de har heldigvis sagt at det har vært utvikling på min ledelse. Og jeg har jo fått korrigeringer av spillere og medarbeidere underveis, som har gjort det mulig å utvikle meg.
Om man bruker ord som ledstjerner og verdegrunder, finns det någonting där i din ledarfilosofi som du kan säga att det här är någonting som jag står för vad det gäller de sakerna?
Ja, jag har ju en väldigt upptatt av att bygga tillit. Och bygga en trygghet slik att otrygghet kan tåles. Så det med att bygga tillit och fällskap är en nyckel. Det att bruka tid på ett felles värdegrundlag tillsvarende som du brukar tid på felles mål och konsekvenser av mål har varit viktigt. Hur ska vi ha det i vårt lag? Och då är det ju en uppgaveorientering som blir väldigt tydlig, men det är också en mellanmänsklig faktor som är lika viktig. Så det att bygga den teamkvaliteten på och så hela människan. Involvera och förplikta hela människan, så tillit är ett nyckelord och samspel. Kommunikation.
Inom vilka frågor har du brukt gruppen och involverat dem i beslutsfattningen? Det är ganska många.
Det har jag gjort i allt som har betydning för det vi ska göra sammen. Men det är ju ganska upraktiskt att jobba med alla spörsmål i kollektivet. Så du måste jobba med någon spörsmål på personlig plan. Du kan jobba med någon uppgifter och spörsmål i små team. Och där utvecklar vi, det blir en utveckling över tid hvor du organiserar team i teamet. Det kan vara målvaktsteam, kapteinsteam. Det kan være medcoaching-team, du har trenerteam, helseteam. Så team i teamet er en veldig god metode for å involvere på alle spørsmål som har betydning.
Det her er veldig interessant, Marit. Kan du gå videre litt grann på det? Hur praktiskt har ni gått til vägen när ni har skapat de här team i teamen och på vilken måte har ni jobbat?
Ja, vi kan ta det. Det er kanskje det første eksempelet på team i teamet i spillegruppa var etter OS i 1996. Mm. Hvor det tradisjonelt var en kaptein og en visekaptein. Visekaptein var passiv inntil kaptein ble borte. Da trodde visekaptein fram. Mm. Så det var en individuell rolle å være kaptein. Etter en evaluering i 1996 så opplevde vi sammen at kaptein, det ble litt for mange oppgaver, så kaptein vår mistet litt sin spillerkapasitet, fordi at det ble litt mange ting å passe på. Og da ble konklusjonen at hvorfor ikke lage et kapteinsteam så de kan løse flere oppgaver sammen. Mm. Og det ble et lederskap i kapteinsteam som gjorde at både visekaptein og kaptein ble bedre individuelt i spill, og de ble bedre i rolle i kapteinsteam. Så slik har vi utviklet ulike team i teamet.
Vilka, det är ju väldigt bra exempel. Har du något annat exempel som du kan säga det här har varit väldigt framgångsrikt och väldigt viktig nyckel till våra framgångar, just det teamet i teamet?
Ja, målvaktsteam är kanske det starkaste exemplet hvor det var traditionellt första målvakt, andra målvakt, tredje målvakt. Mm. Och tidligere så var det kun 12 spillere på banen i kamp, og da måtte ene målvakta sitte på tribunen. Mm. Samtidig så ble vi veldig sårbare hvis det skulle være bare den ene målvakta som skulle stå alltid. Mm. Så vi konkluderte med at vi skulle bygge et målvaktsteam. Mm. Og litt av nøkkelen og kjernen når du lager et team, er at det skal være et mål for teamarbeidet. Mm. Og når vi fikk laget og bygd et målvaktsteam, der synes jeg det svenske herrelandslaget i håndball har vært utmerket i mange perioder under Benga Johan. Mm. Det er mulig de hadde beskrivelsen første, andre, tredje målvakt, men de jobbet veldig godt sammen som team, det målvakta. Mm. Så vi laget et overordnet mål, hvor jeg sier til mine målvakta, det spiller ingen rolle for meg hvem som står i mål, bare Norge har den beste målvakta til enhver tid. Hvordan kan dere som team, sammen med oss, bidra til at vi sikrer landslaget den beste målvakta? Hvordan skal vi jobbe sammen da? Og så startet vi en lengre prosess, og det har Mats Olsson blant annet vært med på og skapt en veldig god ett gott arbete på. Mm.
Själva samarbetet i sig handlar det väldigt mycket om gruppsamtal, om möte, eller flyttar du också den delen ut på banan under träningarna?
Ja, du flyttar det både i träning och träningsinnehåll, i coaching, vägledning, sparring. Och du flyttar det i kampförberedelse, du flyttar det in i kamp efterarbete, i analysarbete. Du ser på video sammen, så det er teamarbeid på prestasjonsutvikling, både individuelt og hva man kan lære av hverandre.
Det blir veldig mye kommunikasjon da i mindre grupper, både på banen, utenfor banen, före kamp, efter kamp og så videre.
Ja, når du er i et landslag, så er du jo sammen 24 timer i døgnet. Mm. Så hvis man tenker at man skal legge en god arbeids dag, så er det jo mye tid i tillegg til at du har to treningsøkter per dag, så har du fortsatt tid til å gjøre en 40 minutter her og en 30 minutter der på din type arbeid. Mm.
Det her er veldig spennende, Marit. Om vi går inn på ert spilsett, måten å spille handball på, metodiken, offensiv og defensiv metodik, hvor mye av det er sånt som kommer från spelarnas tankar och idéer och hur mycket kommer från dig?
Det var ju viktigt att ha en grundidé som tränare. Och jag hade ju jobbat som både spelare och tränare. Mm. Så det att ha men ett spel är ju inte färdigt utvecklat. Håndball är ju ett väldigt dynamiskt spel. Mm. Så vem ser spelets iboende möjligheter? Og det kan være enkelte spillere som kan ha et veldig godt øye for å se spillets iboende muligheter, og det kan være andre som må bli det fortalt. Mm. Så det å bruke spillerne i den kreative løsningen i situasjoner var viktig. Mm. Og de kan skape spill når de er i treningssituasjon og de er i kampsituasjon, som vi ikke har trent på. Fordi at det skapes gjennom hvordan de løser motspillet. Mm. Men at vi har gode grunnprinsipper, det var viktig.
Ja, og det,
i de ulike fasene, ja.
Og de, har, så säga, de kommer från din idé, selvfølgelig, i utgangspunkt.
Ja, og kan suppleres, ja, kan suppleres med kollegaer, det kan suppleres med en spiller som har med seg noe fra en klubb, men, mm. men det ligger en grunnidé der som er veldig tydelig.
Jeg har sett noen ganger at du har brukt ordet konsekvensspill. Stemmer det?
Ja.
Det er veldig interessant stemmer, ja. Ord. Kan du utvikle det litt, hva du mener med konsekvensspill?
Ja, når vi har en motstander, så bestemmer jo motstanderen selv hva de gjør i mm. motspill. Mm. Så hvis vårt lag går i angrep, og en spiller søker mot et rom som mm. er åpent, og så går det to forsvarsspillere for å hjelpe å dekke det rommet, så er det et nytt rom, en ny plass. Mm. Og det kan være en ledig medspiller, eller det kan være at du selv bruker et nytt rom. Mm. Det er konsekvensen av motspillet som du leser i situasjon og handler utifra. Mm. Så, og det kan jo, i min tidlige trenerstart i Byåsen, så ropte jeg fra sidelinja ganske ofte, men det ble alltid for sent. Det viktige er jo at spilleren må se det selv. Mm, mm. Og det er det vi må øve på i trening og gjennom videoanalyse, at spilleren kan kjenne igjen situasjonen, konsekvensen av sine eller medspillers aksjoner og motspillers aksjoner.
Og i utviklingen av spillestil og ideer, i eksempelvis angrepsspill, så har den delen vært viktig at få med spillerne på banen i tänket i olika løsninger, för att man måste se konsekvenserna och kunna där och då på banan fatta beslut utifrån kreativiteten ifrån ramen, kan man säga så.
Ja, det kan du säga, och det är ju enkelte spelare som kan sättas i många valsituationer. Mm. Och så har du andra spelare som må få ganska få, för det är den ämnen de har, men min överbevisning är ju att ha en tålmodighet på den och träna de upp mm. till att kunna välja. Mm. Og det er jo morsomt når jeg nå har trenet 10-åringer, mm. hvor tidlig kan de begynne å se muligheten i motspill? Mm. Det ser vi jo at noen ser det, og noen det er for tidlig, så det er spennende.
Vi kommer in på, det här är ju gå i varandra de här spörsmålen, men det här med gruppdynamik också och teambildningen och förelsen, känslan av att man är ett riktigt bra lag. Om vi går bort ifrån det här så att säga handbollstaktiskt-tekniska och bara tittar på själva gruppdynamiken, teamspiriten, lagandan. Ni har haft en otrolig teamspirit och så vidare. Hur har ni jobbat för att driva fram den?
Ja, for det første så har jo norsk håndball, eller Norges håndballforbund, et overordnet verdibegrep sett, som når du takker ja til å være landslagstrener, så forplikter du deg på felles verdier i organisasjon. Mm. Og de felles verdiene i norsk håndball er jo respekt, innsatsvilje og fair play, begeistring. Sånn at det er noen begrep der som legger føringer som vi må jobbe med i laget. Mm. Og når vi har jobbet med det i laget, så bruker vi tid på hva er viktig for oss på banen, hva er viktig for oss utenfor banen for at vi skal nå våre felles mål, og for at hver og en skal kunne yte sitt beste i det. Og det er viktig at vi bruker litt tid på å reflektere over det. Er det sånn vi vil ha det i laget vårt? Mm. Og det kan gå fra den minste ting, hvordan snakker vi sammen, hvilke kroppsspråk bruker vi, hvilke tilbakemeldinger gir vi. Er det andre begrep som er godt for oss? Så i min tid, når vi jobbet med dette her, så ville våre håndballjenter ha med lagånd som et forsterket begrep. Och så blev det en jobbing. Vad betyder det på banan? God lagom, vad betyder det? Utanför banan när vi är sammen på dygn, vad betyder det? Så det har tagit sig lite tid att jobba med det på individnivå, på små grupper och i hela laget, både med spelare och med ledare har varit viktigt. Och det ser vi i Olympiatoppen att vi måste styrka många miljö med kompetenser för att driva sådana lagprocesser för att få till det gode, den gode kulturen på kommunikation och samhåll.
Kan man säga kanske Marit att det norska handbollsdamlandslagets måte att jobba på har varit en inspiration och en viktig del för att utveckla andra norska, framförallt lagbollsporter på vad det gäller teambildning?
Ja, det kan vara så. Min roll i Olympiatoppen från 2009 har det varit att dela erfaring och dela metoder och tankar, samtidigt som jag har varit väldigt bevisst på att när jag har en sparringroll med andra tränarteam att de må finna sin metode, men och finna det som vill vara gott för dig att jobba med. Så när jag nu har en coachroll in mot tränarteam i fotbollkvinnor med ett svenskt tränarteam, så är de lydhör och hör gärna erfaringen, men de må lage sin måte att göra det på. Måte. Det har varit viktigt.
Ja, självklart. Och jag är väldigt intresserad av måten att göra detta på ytterligare. Konkreta teambildningsaktiviteter som du har brukt och som du har fått en väldigt bra effekt på.
Ja, det, för att säga så, du kan inte lösriva det från den uppgaven. Så en viktig del är ju den involvering i målsättningsprocess och konsekvenserna av mål, både på individnivå och på lagets nivå. Och det drejer sig om spill i alla faser och taktik och den delen där. Och så har du den andra delen hvor vi trenger att bli bedre kjent, öka tillit till varandra, öka trygghet. Så ett grep har varit att när vi har samling och det inte är mästerskap, så spelarna bor två och två på rummet, då rullerar vi spelarna på att bo samman så att det inte är bara fasta par.
Nej.
Det kan vara en det kan vara gruppa i jobbingen med den sportsledningen, kan vi rullera på gruppsammansättning. Men det kan också vara helt andra ting, hvor vi lejer in en kock som håller kokkekurs och vi lager fyrrätters middag i gruppa. Eller det kan vara att vi har Frankrike på besök, vi blandar franska spelare och norska spelare i ett töv och går på en isbre. Eller vi sitter i en flåte på rafting. Eller vi är bara norska som gör helt annan aktivitet än själva träningsfaglig aktivitet för att bli känt med varandra på mer personlig mänsklig plan.
Och där har du fått lite inspiration också kanske av Mats Olsson, som han har lärt sig av Bengt Johansson kanske?
Ja, vi har i hvert fall delt erfaringer. Vi har jo startet med det tidligere, så, men jeg har jo sett Bengt og Johan gjorde det med det svenske ærlandslaget. Og i tillegg så ble det jo også viktig, en del av tidbyggingen var jo å skape forståelse for den helhetlige situasjonen til den spiller, så vi har jo invitert samboere og kjæreste med i aktivitet. Det så jeg jo Bengt og Johan har gjort. Med godt til. Nå er det et større problem i dag, for det blir mindre og mindre antall dager tilgjengelig for den sentrale landslagssamlingen. Men jeg ser jo at lagene gjør forsøk på å gjøre litt andre ting. Enten det kan være i en klatrepark, eller det kan være en teaterforestilling, eller sånt. Skape litt mer bredde i det en skal ha sammen.
Syns du att dagens handbollsstjärnor är lika intresserade av sånt här som de som var med när du hade laget och ni var som bäst?
Ja, jag har ju nära kontakt med kvinnlandslaget i handboll idag. Det må jobbes på lite annan måte, för det att det har blivit en lite skarpare personlig karriärväg. Genom professionalisering och kontrakter utomlands, men när de först kommer samman som lag, så syns jag det är stor insats i att utveckla laget.
Det är intressant, för då kommer vi på nästa fundering kring det här med gruppdynamik då. Det är ju det här med individen kontra kollektivet. Och där har ni varit väldigt bra på att lyfta fram båda delarnas utveckling, både individens utveckling och lagets utveckling. Kan du berätta lite om dina tankar runt det?
Ja, det ligger ju lite i filosofin när du då har en artomfattande uppslutning. Du förtjänar inte att höra ett bättre lag än du är villig till att skapa själv, så måste vi ge rum för att du ska ha förutsättningar för att bidra med det bästa. Och då är det ju viktigt att imötekomma individets behov balanserat upp emot att det individet ska lägga det bästa av sig själv i fällskapet. Och där tror jag att jag utvecklar mig positivt som tränare i att rumma individets behov. För i starten så kunde jag vara lite som, men det må hur då skönna att det bästa för laget är, utan att jag brukt nog tid på att fånga upp behovet till den enkelte. Så det är en krävande balans, men en väldigt spännande balans.
Har du något exempel på någon spelare, du behöver inte nämna några namn, men någon spelare där du har känt att hon inte riktigt är där du vill i förhållande till det här med laget kontra individen, men på den måten som ni har jobbat så har hon landat rätt sen in i sin roll?
Ja, den största förändringen där var nog mer än måten jag kunde möta de individuella behoven, för i en startfase så var fort tanken att du är världen för en ego-spiller. Men efter vart som har börjat att snu på, vi treng många spelare med en intensitet i en självrealisering. Alltså det att vill vara villig att testa ut hur god är det möjligt att bli på individnivå för att bli den världens bästa spelare. Och då blir världens bästa spelare i laget. Så jag tror det, när jag blir bättre, eller vi i tränarteamet blir bättre i att möta det individuella behovet, så blev laget viktigare för den spelaren. Så, men att det är en jobb, ja.
Blev det här ett större, fick du lägga mer och mer fokus på det desto mer framgångsrika ert lag blev?
Det har varit en sån för att tre, fyra, fem spelare som har gärna haft en lite större sån intensitet i sin egen prestationsutveckling. Så jag syns det egentligen har varit där hela tiden.
Blev det någon skillnad den dagen som spelarna då kanske inte bara spelar i Byåsen och Lavik och så vidare, utan de spelar i Bukarest och Göri och Paris och så vidare istället? Har det blivit en utfordring när de har kommit utomlands och spelar och kommer hem i landslaget?
Nej, egentligen inte. Det har mer varit personligheten än den. Men det är klart att det har varit lite mer ett sånt dilemma i förhåll till att få fri från klubbaktivitet in i landslag. Men det har varit mer bindningar i klubb, så det har inte varit på mer den sida hvor spilleren har vært selv opptatt eller mest opptatt av seg selv. Det har vært mer at det er dilemma og konfliktfylt noen gang med klubb eller landslag i en situasjon for spillere, og det kan henge litt sammen med kamptetthet eller viktighet av kamp eller treningstilstand, skadesituasjon. Det har vært en del sånne vanskeligheter, men ja.
Du, ni har haft väldigt, väldigt många bra spelare genom åren. Och det har varit en väldigt hård konkurrens, speciellt på vissa positioner. Hur har du hanterat den enorma konkurrenssituationen som ni har haft?
Ja, handboll är ju ett spel där du kan byta ut och in så ofta du vill. Så från min tid som spelare så var det väldigt låst första målvakt, första sexer. Och väldigt dramatiskt om du fick mindre spilletid. Men vi måste jobba mycket för att och se på hela resursen i en spelargruppe. Och hur när vi har ett mästerskap med 10 kamper på 14 dagar, hur kan vi vara bäst möjligt när cupspelet börjar? Och hur kan vi bruka resursen i laget så att vi har verklig slagkraft och konkurrenskraft när vi ska spela om medalje? Så det blir en god process på att tåla konkurrens och unna medspelare spilletid. samtidig som du skal ha lyst til å være på banen hele tiden. Så, men det er en konstant jobb, for det, er du konkurranse-minded og glad i å spille, så vil du helst være på banen hele tiden. Så, det er en vedvarende prosess å tåle å være på innbytterbenken, som vi døpte om til ressursbenken. Mm. Og se deg som ressurs og være klar til å komme på banen fra første sekund når du kommer inn. Mm. Så, og det er også en jobb som det var viktig å ha psykologisk arbeid på. Mm. For det er jo ulik mentalitet til hver enkelt spiller i forhold til hva tåler du og hvilken situasjon.
Vi kommer in på det mentala lite senare, men det här är någonting som ni har varit väldigt framgångsrika på, så du måste känna en ganska stor tillfredsställelse över att ni fick till det på en så bra måte som ni fick och skapa den teamet med så många individuellt skickliga spelare.
Ja, och samtidigt som jag ser ju i eftertid att fortsatt kunde det ha varit bättre för vi hade ju upp- och nedturer. Mm. Så det var jo ikke alltid at vi fikk til det optimalt, men vi hadde stor oppmerksomhet på det og løftet det fram i støtte til både spillere og til arbeidet for oss trenere. Mm.
En sista sak vi pratar om det här med gruppdynamik och så vidare, det är ju så att om man jobbar en längre tid, och du har ju haft fantastiskt 15 år, det är väl inte många som kan slå det, Alex Ferguson möjligtvis, så blir det så att spelarnas kvalitet går ju också kanske upp och sen har de nöjer de kommer upp på sin topp och sen går det ner. Det här när de här spelarna som har varit med och vunnit mästerskap och gjort otroliga insatser för Norge och för dig inte platsar längre, utan de kanske sitter längre och längre ut på bänken och sen kanske till slut inte ens är med. Hur har du upplevt det och vad har du känt för det här?
Ja, det är ju en det blir en väldigt sån personlig sak och det är ju viktigt med öppenhet i förhåll till vad är din styrka? Hur kan du göra mer av det du är god till? Vad är konkurrensen? Och så den personliga utvecklingen på fokus på styrka och vidare fokus på vad trenger du att förbättra för att vara med i konkurrensen. Mm. Den åpenheten der har vært viktig. Mm. Og der har jo jeg kunnet fått tilbakemelding på Marit, du skulle ha snakket mer med meg. Jeg fikk ikke ordentlig taket på deg, på det du mente. Du skulle ha snakket mer med meg. Så, det er jo ikke sånn at jeg i trenerrollen, eller mine medtrenere, har nådd inn godt nok til spiller, og så det har jo vært både såre situasjoner og vanskelige situasjoner og skuffelser i det arbeidet på personlig nivå. Mm. Og det å ikke bli tatt ut til et OL for eksempel, eller et OS da, har jo vært veldig skuffende opplevelser for flere.
Har det vært den tuffeste delen av jobbet, synes du?
Ja, jeg vil vel si at når spillere står foran tellende mesterskap og opplever en alvorlig skade, så synes jeg det er vonder. Mm. Jeg synes det har vært kanskje sånn personlig vonder, sånn medfølelsesmessig. Mm. Det at de blir konkurrert ut er jo en mer fair situasjon, som en risiko som de er villige til å ta når de da takker ja til å være med i løpet. Så skadeproblemet synes jeg har vært det vondeste.
Vondeste, ja. Bra. Härligt, Marit. Du, vi ska bryta av lite grann här och gå till ett område som vi kallar för fem snabba spörsmål. Är du beredd? OS-guld eller VM-guld?
OS-guld.
Rosenborg eller norska fotbollslandslaget?
Jeg husker på det spør en trender, men jeg sier jeg må si norske fotbollslandslaget.
Ja. Ja. Linnea Torstensson eller Isabella Guldén?
Isabella Guldén.
Alexander Rybak eller Postgirobygget?
Alexander Rybak.
Akebrygga eller Holmenkollen?
Holmenkollen.
Holmenkollen, ja.
Det var ganska
snabbt. Och det är självklart, säger du Holmenkollen eftersom du bor där också.
Ja, då visst.
Och då har du väldigt nära till Frognesäten, som ju är mitt favoritcafé i Oslo, uppe på toppen där man kan sitta där och ta en cappuccino och se ut över Oslofjorden. Det var man härligt att gå upp där ibland och ta en fika.
Ja, det är helt supert att ta med sig både gäster och vänner där. Det är mitt uppe i skogen nästan och med utsikt utöver hela Oslo och Oslofjorden, så det är flott.
Ja, det är härligt. Du, det gick ju bra det här. Postgirobygget gillar du inte?
Jo, men du satt ju upp emot han Rybaks.
Rybak, ja. Det är mitt favoritband nämligen i Norge. Jag liker dem väldigt bra. Det är bra. Du klarar det alldeles utmärkt, kan jag säga. Vi släpper det. Vi ska gå vidare lite grann om det här med prestationskulturer. Sen så allt det här hänger ju ihop samman lite grann. Men när du körde igång med ditt jobb och den utvecklingen som ni hade och den kvaliteten som ni skapade och den nivån som ni var på, så var det en prestationskultur där ni byggde ett högpresterande system, kan man säga, som var i världstoppen under väldigt, väldigt, väldigt många år. Utöver de sakerna vi har pratat om nu, vad fanns det några mer nycklar till att ni kunde vara i världstoppen så länge? Och fortfarande är, kan man säga.
Jag tror det startade så tidigt som i 1976, när det politiska förbundsstyret vedtok likeverdig satsing på kvinnor och män.
Mm.
Så att det var en stötte från styret i Håndballförbundet och ledelsen i Håndballförbundet på en satsing på kvinnolandslaget på samma nivå som på landslaget för män. Och så blev det ju rekryterat tränare med ett klart mandat på hur det ser ut hvis du ska nå internationell topp. Och så blev det ju sparring på det allerede i 1976-77. Och då var jag en spiller, så jag fick ju vara med på starten på den resa.
Mm.
Och så blev det ju, det tog ju nästan 10 år då. Det tog 10 år för den första medaljen internationellt i 1986.
Mm.
Och där var min föregångare Sven-Tore Jakobsen, fick också god sparring och goda rammebetingelser för att lage landslaget till ett lokomotiv på sportslig utveckling. Och så blev det blev en kamp om att få en uppslutning klubb och landslag samman. Och det blev massa konflikt för att landslaget tog mer och mer tid. Men så fick vi lyfta det nivået och så har den vidare nyckeln varit att se på hur kan klubb och landslag samman om spelaren bidra till att klubben gör det bra och landslaget gör det bra. Och det är ju att ta och ge och jobba samman. Så kom ju Olympiatoppen in som en större och större faglig resurs i det arbetet. Så det är ju Olympiatoppen i regionala avdelningar som kan stötta spelaren i hemlig träningsaktivitet.
Mm.
Exempelvis nu är det 8 landslagsspelare som bor i Kristiansand och spelar på Vipers Kristiansand.
Mm.
Där har Olympiatoppen en regional avdelning som kan vara med på att stötta Vipers i delar av träningsuka med fysisk träning. Det kan vara vägledning på ernäring, det kan vara andra.
Mm.
Så att det att få till det samspelet är en nyckel.
Mm. Nej, för ni har ju varit ett precis som du själv brukar ordet, lokomotiv, alltså på mästerskapen så är det ju det, alltså ni, Norge är ju alltid med som en av favoriterna till både OS-guld och EM-guld och VM-guld och så vidare, och att kunna ha den kvaliteten över så många år och inte dippa ner allt för långt, det är ju fantastiskt bra, och fortfarande då, och det är ju din gamla assistent som har hand om laget nu, och senast var det väl tapp i bronsekampen i sista mästerskapet här, så att det är fantastiskt bra. Du, ett annat spörsmål runt detta. Ni spelade alltid med en otrolig glädje och energi när man såg er spela. Hur skapar ni den?
Ja, för det första så är det ju spelare med spelglädje och ambitioner. De älskar att spela hornball. Och det är ju något med att trigga det. Och det ligger ju också lite i det felles värdegrundlaget med stickord begeistring. Mm. Och det att öka bevisstheten på vad är det som skapar begeistring.
Mm.
Och så vad är det att glädja sig över? Så där har ju vi en veldig sånn sterk praksis i å forsterke det som er bra, mm. og sette virkelig lyset på det. Og du kan finne ganske mange bra ting selv om det kan være motgang. Og så er det ingen motsetning mellom å tydeliggjøre det som er bra og positivt, og ta ut hvor er det forbedringspotensialet. Mm. Og vi opplever jo at vi finner større pågangsmot og større energi når vi kan berike oss og glede oss over det som er bra, i tillegg til å gyve på forbedring da. Så, men vi legger jo vekt på at vi synes vi er privilegiert, vi synes vi er heldige som kan holde på med håndball på full tid, eller toppidrett på full tid, og kjenne gleden over det, og da samtidig tåle å håndtere motgang, for det har vi jo, både i form av sykdomsskader, i form av tap, ja.
Vi kommer in lite grann på det sen när vi kommer in på det mentala. Du är ju som de flesta väldigt skickliga ledarna, så pratar man inte om sig själv, utan man pratar om att det är vi. Det handlar om att vi är flera ledare och så vidare. Om vi går in lite grann på ledarstaben och utvecklingen på en ledarstab och så vidare. Det blir mer och mer ledare. Vad syns du det för respektive nackdelar med att ledarstabarna blir större och större?
Ja, altså selve lederstaben i et mesterskap er jo større gjennom noen spesialister. Mm. Og det tenker jeg det ligger litt i forhold til kravet til spilleren eller kravet til utøveren på prestasjonsnivå i konkurransesituasjonen. Den har skjerpet seg, så en trener eller to trenere greier ikke å imøtekomme kompetansekravet på alle felt.
Nei.
Så det har gjort at det har, og det er en utfordring for den som skal lede det prestasjonsteamet, også resultatansvarlig trener. Mm. Fordi at det er en koordinering og et samspill som er viktig for at helheten skal bli god.
Mm.
Så det er større krav til den hovedansvarlige sjefstreneren for å lede både spillerutøverteamet og lederteamet, og det må det brukes tid på, som en del av forberedelsene.
Mm.
Og så er det viktig at det lages god struktur og rammer for hvordan skal det være i gjennomføring, sånn at det er klare dagsplaner, det er klare rollefordeling, det er tydelighet i lederskapet, og det er trenbart og må planlegges.
Och där kommer du din andra roll in, så att säga, förutom att vara ledare för spelarna, så är du också ledare för de andra ledarna. Hur har du tänkt i den fasen när du är ledare för de andra ledarna?
Jo, det är ju att tänka att du har en väldigt resurs med dig in i arbetet med spelarna, och så blir det att vara väldigt god sammen med de i forhold til hvem har ansvar for hva, og hvem gjør hva når, og hva gjør vi sammen, hva gjør vi i mindre team. For der blir det jo team i teamet. Du har et helseteam, du har et analyseteam, du har et trenerteam, du har et administrativt team, du kan ha et informasjonsmediateam, og du vil ha på tvers, team på tvers. Altså, en trener jobber sammen med fysioterapeut for å bli enig om hva tåler den spilleren. Mm. Og du har spesialistene, altså en mental treningsressurs jobber sammen med trener og spiller. Så det blir mange team i teamene, men det er jo viktig at det er en ryddighet, at det ikke blir kaos. Så,
ni har
det er kommunikasjon.
Ja, det er kommunikasjon i nyklen. Ni har jo brukt mye tid på, vi pratet om det her med å skape den sosiale gemenskapen og så videre i spillergruppen. Har du brukt tid på også å skape den sosiale teamspiriten i ledarstaben på noen spesiell måte?
Ja, det samme er at man må sette av tid til å være sammen i noen andre settinger eller i andre sammenhenger. Det kan være, jeg har jo, hvis vi hadde samling i Oslo, så kunne jeg hatt hele lederteamet hjemme hos meg. Det kunne være en enkel situasjon. Eller det kan være at vi også på egen hånd gjør en aktivitet. Så, men det viktigste er at vi blir veldig tydelige på på roller og god i å kommunisere på oppgavenivå. Mm. Og så er det jo heller ikke feil å ha det hyggelig sammen.
Nei,
og ha gleden av å bli litt, ja, bli litt kjent med hverandre på flere, flere felt. Mm.
Du, det er jättebra. Kontinuitet er ju en framgångsformel i alla organisationer oftast. Samtidigt så finns det också så att hvis man är för länge samman med samma människa hela tiden så finns det också en risk för att det blir lite grann slentrian och tristess och så vidare. Hur har du tänkt med det här med kontinuitet kontra att byta lite i en ledarstab när du har varit i 15 år på samma jobb?
Jag tror du är in på något väldigt viktigt där, att man ska ha ett vakent öga med och få nya impulser in, och det kan ju göras på lite olika måter. Du kan ju berika teamet ditt med att få in externa resurser som vi exempelvis får från Olympiatoppen eller som Olympiatoppen kan ge in. I min tid så blev det ju vi definierade ju aldrig meg som sjefstrener og assistenttrener, vi definerte i trenerteam, og jeg var på jakt etter en så sterk kompetanse inn i teamarbeidet med meg, at skulle jeg bli sykemeldt en uke på grunn av akillesoperasjon eller bort fra en samling, så skulle trenerteamet kunne håndtere en samling. Mm. Så i første perioden så hadde jeg en tidligere landslagsspiller som var også god klubbtrener, Lars Tore Rongland, som etter hvert tok også doktorgrad mens han var i trenerteamet med meg fra 94 til 96. Det var jo 3 år. Han er nå rektor på Norges idrettshøyskole. Mm. Så kom Arne Høgdal inn med sine erfaringer fra herrehåndball og fra Hypobank. Mm. Og var fra 96 til 2000. Så det ble jo en ny impuls igjen i mitt trenerteam. Mm. Og så kom Torir Helgersson, som da hadde også vært yngre landslagstrener fra 94. Mm. Så vi hadde jo et faglig samarbeid der, og så kom han inn med sin både personlighet og sin kompetanse i 2000, og ble sammen med meg til 2009. Så i min tid så var det jo endring på kvaliteten, men samtidig opprettholdt en kontinuitet da. Mm.
Det har varit en viktig del att kunna vara 15 år på det jobbet, att haft lite utskiftning på assistenttränaren.
Ja, eller få nya input i teamet. Ja. Har varit viktigt. Så har Mats Olsson varit både in och ut, för det har varierat lite vad han har kombinerat det med, men har haft han in i 2 perioder också, så det blir ju alltid en vurdering. Det må vara dynamik nog när du ska være inne i laget, og det må være, det er jo hele tiden problemløsning når du skal skape utvikling, og da er det noe med å evne å kommunisere godt og finne samarbeid, og så må du holde på at det er en kritisk dimensjon, altså det må være kritisk tenking i teamet. Og hvis den blir bort, så er jeg redd, da blir kvaliteten bort, og da er jeg ikke kontinuiteten god.
Nei, da blir det en belastning i stedet. Du har ju jobbat på en måte där du har delegerat en hel del. Har du någon gång känt att det har funnits en risk för att din egen position och auktoritet har minskat för att du har delegerat för mycket?
Ja, jag har upplevt det i kampledelse. Mm. Och det känner jag på ändå att farsken, uten at jeg skal bruke noe sterkere ord. Og det var en veldig nyttig, men ergerlig opplevelse. For det er jo, hvis det går på akkord med din egen feeling og magefølelse i lagledelse, når du har hovedansvar, så har du delegert for langt. Og det har jeg kjent veldig sterkt på en gang, og så tror jeg har lært ganske mye av det.
Hva gjorde du da?
Det ble en annen disponering i kampens hete enn det jeg vet jo ikke om det har blitt noe annerledes, for at jeg fikk jo aldri prøvd ut det, men jeg ga meg på en disponering, og det kjentes feil ut etterpå. Og så har det jo vært dilemma flere ganger, for at du vil jo, når du har så gode medarbeidere som jeg har fått lov å ha med, så vil du gi dem plass og rom, for det skaper jo utvikling for de som igjen är viktig i laget. Mm. Så att det är en balans där, det har det varit hela vägen.
Det här är väldigt intressant. Jag vet precis vad du pratar om, men det där är ingen enkelt spörsmål när du har ledare som du jobbar väldigt tätt samman med och så vidare. Var det bara en gång det hände och sen kände du att det, så vill jag inte ha det någon mer gång?
Ja, i hvert fall sånn at jeg har lært at jeg får den magefølelsen så sterk plass. Altså den intuisjonen så må jeg handle utifra min intuisjon. Mm. Mm. Det er mitt ansvar. Ellers så står ikke jeg i det, det ansvaret mitt.
Då ska vi gå vidare på det här som vi har varit inne på också lite grann här i tidigare ämnen här, nämligen det mentala som ju såklart har en väldigt, väldigt viktig roll i det mesta som handlar om prestationer på hög nivå. Rent konkret, hur har du jobbat med att bygga en individ och en grupps självförtroende?
Ja, det är ganska omfattande arbete för det att det hänger samman med den personligheten den enkelte har, den kontakten. Det kan ta lång tid för du får en öppen och tillitsfull dialog med en spelare. Och det tog inte så lång tid för jag så att eller för att säga det sånt, de första två åren i min landslagstränareperiode så trodde jag egentligen att vi skulle klättra lite snabbare till topps. Mm. Och den största begränsningen var sannolikt på det individuella mentala plan eller och gruppdynamik. Mm. Så jag trodde ju först att efter då en sån två fjärde platser i två mästerskap att när jag var färdig med landslagskontrakten så skulle jag tillbaka till klubb. Mm. För där mötte jag spelarna varje dag. Då blev jag bättre känd och det var klubbtränare som var min bästa roll. Mm. Så och det gick i huvudsak på att som landslagstränare då så syns jag spelarna och laget var bättre i träningskamper och i icke tällande aktivitet än när det presset ökt. Mm. Men vi hade börjat jobba med en dansk psykolog i norska landslagstränare. Som heter Jens Frimot, bor i Köpenhamn. Mm. Och han kom in genom en mentor jag då hade i Leif Mikkelsen, tidigare dansk herrelandslagstränare. Mm. Som jobbar med norsk tränarutveckling och i tätt dialog med den gången generalsekreterare Nils Hertzberg som senare igen blev min äktemake. Mm. Men Jens Frimot höll föredrag för oss landslagstränare på auditoriet på Ullevål stadion i Håndballförbundet. Han var väldigt god och konkret på energistyrning, realistisk förväntningsnivå, prestationsangst, alla de begrepp som vi i tränarutbildning och idrottshögskola har lärt men kanske inte fått praktiserat gott i arbetet.
Nej.
Så spurte jeg Jens Frimot om han kunne være med meg på landslagssamling og se meg i jobb. For jeg tenker det tar så lang tid før jeg blir god nok i psykologien der. Mm. Så ble han var egentlig for dyr til at vi kunne ha økonomi til å bruke den. Men vi skulle til Svalbard og spille mot Russland. Mm. Og en danske hadde jo heller ikke vært på Svalbard.
Nei. Så han ställde upp billigt.
Ja, han ställde upp så att vi fick råd i vart fall på jag tror det var bara vi täckte resa och uppehåll.
Ja.
Så vi fick ganska många dagar på Svalbard.
Mm.
Och där fick vi en så god kontakt och jag tror det var spännande också för han att vi fick jobba lite vidare i process.
Mm.
Och det blev en ny sån uppdagelse i efterkant av OS när skuffelsen var stor när han utfordrade gott på hur vi kunde jobba med den enkelte spelare.
Mm.
Och det var för det var så stor kompetens tillgänglig i olympiatoppen på idrottspsykologi eller psykologi så här var ju 1996. Mm. Så det ble en god læringsarena for både spillerne og oss i trenerteam og meg. I forhold til å erkjenne og forstå at spilleren trenger å bruke andre ressurser enn treneren på en del problemstillinger og en del tankestyring. Fordi at spilleren, innimot treneren, så vil spilleren framstå som mentalt robust, sterk, konkurranseklar, maksimalt god. Sånn at det ble en god måte å jobbe med spilleren på noen områder, og samtidig jobbe med psykolog på andre områder.
Og han hadde du med deg under hele resan sen?
Nei, han ble jo med fram til 99-2000.
Okay.
Og så kom jo Olympiatoppen inn med mer ressurser etter hvert.
Ja.
Men jeg har jo fortsatt kontakt med Jens, men det er jo mer på privat plan, for han er en god person.
Kan du nevne noe eksempel på hvilken måte hans innsats gjorde at ni kanskje lyfte en enkelte spillere eller lyfte lagets självtillit på något sätt vid någon situation? Någon rent konkret exempel?
Det tydligaste på spillerns om det inte är självtillit speciellt, så är det fokus. För det visst du har du ska vara 100% till stede i nuet, i kampens hete, på uppgavenivå, så ble det viktig å analysere hva er det som stjæler energi, som gjør at du blir ut av konsentrasjon, eller ut av fokus, eller dreier oppmerksomheten din på noe som forstyrrer. Mm. Så det ble en kartlegging og en bevisstgjøring på det, som var usett vanlig nyttig. Et eksempel er jo at både som trener og som spiller, så kan dommeren stjæle ganske så mye energi. Hvis det er en dommeravgjørelse som går imot deg, og du kan bli, hvis du skal ha full fokus på en duell i forsvar, men fortsatt er ganske irritert på den dommeren, og har 50% av oppmerksomheten din i fortiden på den dommeravgjørelsen, så er du for dårlig til stede i den nye situasjonen. Så det var et helt grunnleggende viktig arbeid. Og så har du jo mer enkle spenningsreguleringsbevissthet. Er skuldrene dine veldig høy og du står i mål, så har du liten rekkevidde. Må du holde på å dra i hestehalen din for at håret skal sitte bra, så er ikke armene fri. Det var så mange sånne små oppmerksomheter som økte bevisstheten.
Har ni brukt even noen autogen trening og så videre?
Det har vært på individnivå, ikke kollektivt.
Bra. At hantera medgång och att hantera motgång är ju också en viktig del i det här mentala spelet. Har du några exempel på hur ni hanterat medgångar och hur ni hanterat motgångar? Vi börjar med medgångar, det har gått väldigt, väldigt bra.
Ja, när det gäller att hantera medgångar, så är det ju, har det varit sån både individuella och felles evalueringsprocesser på hva har vært bra, hva skal til for å sette nye mål, og hvem skal være med på å gjøre hva opp mot nytt mesterskap. Så det blir jo den personlige forpliktelsen igjen i det felles mål, som har gjort at du kunne ha nådd nye suksesser etter hverandre. Og en intensitet i å følge opp hvilke konsekvenser har det da for en ukeplan eller en månedsplan eller en periode i trening og i arbeid. Så det har vært veldig konkret. Det å håndtere motgang har jo vært å få alt på bordet. Når vi bommer på å kvalifisere oss til OL i Aten som skulle ha vært i 2004. Vi ble nummer 6 i VM, og det var bare 5 som gikk videre, så var det jo på nytt igjen en evaluering, og ikke lete på enkle syndebukker, men se liksom hvor er det hvis hver og en har gjort en ting litt bedre, hvor har vi vært da? Sånn at ikke når du da har gleden og styrken av å høre til et lag, at ikke det blir hengt en årsak på en person eller en situasjon. Det har vært en nøkkel til å håndtere motgang. Og så har du i et landslag, så har du jo den, for spilleren så er det jo godt å høre det både et landslag og et klubblag. Mm. At vi i landslagsledelsen også framsnakker verdien av å høre det nye mål i et klubblag, mm. som gjør deg i stand til å bli med igjen i et landslag. Så det å være åpen om det som har betydning for å sette seg nye mål.
Mm. Ja, det er jättebra. Den här pressen är ju stor på ett lag som har så stora förväntningar på sig som alltid norska handbollsjäntorna har skapat egentligen genom sina egna framgångar. Du själv, hur har du klarat att hantera den pressen mentalt, både den inre och den yttre pressen?
Ja, det är ju först och främst känna att den hör till ett fällskap som är starkt oavsett om det är medgång eller motgång, och så samtidigt erkänna att när du först har tackat ja till en jobb som betingar resultat, så är det att vara klar över vad att du har någon värde, för det om inte det går den riktiga vägen då. Skulle det gå så att du inte infrir och därmed inte kan fortsätta jobben, så har jag både familie och nya möjligheter i jobb, så det är att perspektivsätta och inte lage det dramatiskt, mer dramatiskt än det, men samtidigt vara på hugget nog. Mm. Det har ju varit viktigt. Så det att ha goda familjesituationer, vänner, kollegor, det är en helhet som fungerar utom den mästerskapsprestationen.
Ja. Det är väldigt klokt, Marit. Du är väldigt lugn, alltså rolig på norska under kamperna. Jobbade du med att vara det? Har du alltid varit det, eller vad finns det att säga om det?
Ja, det har jag jobbat mycket med som spiller, så var jag väldigt hissig. Och det var för det blev så strängt att när du protesterat mot domaren att du fick 2 minuter, men jag var en väldigt temperamentsfull spiller. Men blev klokare med åren. Som tränare var jag också temperamentsfull och uthållmodig, och som Byåsen tränare så hade jag 2 röda kort, mm. för att jag då ble i affekt, og det eneste som ble konsekvensen av det, det ble at det ble en dårligere løsning for laget, for at det ble en spiller utvist. Mm. Så det var jo nødvendig for meg å trene på å kanalisere energien konstruktivt. Mm. Og det er virkelig trenbart når du får både snakka om det och får vägledning på det, vad gagnar situation, vem trängde till vad i situation. Mm. Mm. Vad ska ditt ledarskap vara när det koker? Mm. Och vad ska du göra när du känner det koker ditt eget hode? Mm. Och det är ju det fina med den idrottspsykologiska samspillet, det är ju att du ökar din egen insikt i hur du virker på omgivelsen eller virker på spelare. Mm. Og der har jeg hatt fantastiske spillere som kunne ha meldt direkte tilbakemelding. Noen har gjort det i affekt, noen har gjort det i ro og fred, men de har i hvert fall hatt mot og sagt at det virker veldig dårlig på meg, Marit. Mm. Og jeg har jo oppriktig ønske om at det skal virke godt på dem.
Ja, selvfølgelig.
Og da er det fint å lete på det samspillet. Da er det en nøkkel i et teamarbeid. Mm. Og der har jeg jo veldig respekt for den spilleren, den utøveren som skal opp imot sin maksimale prestasjonsevne. Hvordan skal vi som trenere og ledere da bidra til det? Mm. Og så sier jeg i hele min, både som medspillere og i trenerrolle, jeg har aldri møtt en spiller som ikke har lyst til å få det til.
Nei.
De spillere har hatt, de har virkelig lyst til å få det til, men det er ikke alltid at de kan veien. Mm. Og så er det å finne den, prøve å treffe på den veiledningen og den coachingen, og den, der har jeg bomma flere ganger. Mm. Men jeg er prestisjefri på å lete på nye veier. Mm. Det tror jeg har vært en styrke. Mm.
Men det är kul att höra att du inte är född på den måten som du har varit under kamperna, utan att det är något som du har utvecklat och jobbat på. Det är bra. Du, vi har några ämnen kvar här. Vi har varit inne på det lite innan här med målsättningsarbete. Kan du berätta lite kort om hur ni har jobbat med målsättningar inför säsongerna, individuellt och kollektivt?
Ja, kan du säga, är du klubbtränare så har du en lång periode med, men du gör en evaluering först och främst från den säsongen du har varit igenom. Mm. Både i förhållande till status resultatmässigt, men i huvudsak i förhållande till kvalitet i spillet och upp emot de motståndare du konkurrerar med. Mm. Så och då är du igen och brukar både videoanalys och statistik och få objektiva tal i förhållande till exempelvis att det första året i Larvik Hormaklubb så blev vi nummer 10. Vi var nyuppryckta. Mm. Då blev ju analysen av alla kampan visade att det var ganska många kamper vi tappat med 1-3 mål och det är ganska lite i hornball. Mm. Så hvis vi har vunnit de kampen så vi kunde ha varit med på att fighta topp 4. Mm. Men vi blev nummer 10 och måste spela en kvalificering för att leva över. Mm. När vi gjorde den analysen och så genom kampen så blev det väldigt tydligt utvecklingsmål i samspel. Mm. Men som igen betingar att hvis samspillet blir bedre, så kan och den spillen jobba med det och det forsvarsuppgaven eller det och det skudduttelling, eller det blir väldigt konkret på individnivå för att laget ska lyfta sig. Mm. Så med den analysen så blir det involvering på laget i förhåll till utvecklingsmål och involvering på den enkelte spillare på. Och igen då, hur ska det se ut i träningsarbetet varje vecka i vilka perioder? Mm. Så den processen som har varit viktig i målsättning tillsvarande i landslag, då blir det i efterkant av mästerskap. Mm. Och där gjorde är det i min tid, och det ser jag flera tränare gör nu, att de kan sända ut till spelarna en sån liten skriftlig spörsmål och så följs det upp i möte med den enkelte spelare. Mm. Och så tas det i kollektivet, i samling, både på gruppa och i plenum för att sätta nya realistiska mål då, på utveckling.
Men när ni har åkt till mästerskap, VM, EM, OS, så är det alltid seger som har varit målet, eller har ni haft mer fokus på prestationsmål, eller har resultatmålet varit givet för Norge kräver seger, eller hur har det känts?
Det ligger ett överordnat mål i organisation. Norge ska kämpa om medaljer i alla mästerskap. Mm. Det har du tackat ja till, men så blir det en realitetsorientering på hvordan er tilstand i spillergruppa, hvordan ser motstanderkvaliteten ut, sånn at gjerne når trekningen er gjort på hvem du skal møte i gruppespill, så vil det være en mer sånn realitetsorientering. Hvor stor er sjansene for å kunne spille jevnt eller vinne over den og den motstanderen? Og i mange tilfeller da, så kan det være åpent om at jo, det er realistisk å kjempe om medalje. Og så kan det jo være en sånn, eksempelvis før OS i 2008, det siste OS jeg ledet laget, så var det veldig realistisk å kjempe om medalje, og så uttrykker jentene selv, vi har fryktelig lyst på den gullmedaljen, Marit. Ja. Sånn, og da er jo det en boost, i hvert fall inn mot meg og inn i laget. Og, og så er det, ja, hva blir kampmålet hvis det skal være, og det blir mer en sånn utviklingsmål, hva er statistisk sannsynlig for å vinne en håndballkamp? Mm. Og da går det an å meisle ut noen kampmål. Vi hadde eksempelvis en periode, hvis vi slipper inn fra 24 til 26 mål, så er det realistisk å vinne kampene, for vi skårer mer mål i alle kampene. Men hvordan skal vi slippe inn så lite mål, så kan du bryte ned da i ulike kampmål, som igjen får konsekvenser for oppmerksomheten til den enkelte spiller og til hvordan de samarbeider. Så det är väldigt konkret på uppgave.
Ja. Det här har varit väldigt tydligt inför varje mästerskap och inför varje säsong att det har varit både resultatmål och prestationsmål väldigt tydliga.
Ja.
Det är bra. Analys har vi varit inne på också lite grann här. Analys av enkelte kamp. Det är ju mycket teknik nu i elitidrott och så vidare. Det har ju varit en explosion under din resa som coach med de tekniska hjälpmedlen på analys och så vidare. Vad tänker du runt det här?
Ja, vi var jo, hadde jo en pilot i midt på 90-tallet, og med stasjonære PC-er hvor vi bar over skuldra og videokort som løsna og begynte med digitalisering der. Men det var jo med å lette arbeidet i forhold til hvilke klipp og situasjoner vi kunne velge ut, til, både på individnivå og til laget. Og så har det vært en rasende utvikling i teknologien som gjør at både trenere og spillere kan målrette hva de skal bruke tid på og se på. Så det er et veldig godt hjelpemiddel når det brukes riktig. Det er en balanse og en... Jeg tror det er viktig at trener og spiller sammen deler litt hvor stor skal mengden være, for det er veldig individuelt. Det er noen spillere som er altoppslukende på det og har veldig glede av det, og nå kan de jo søke på en server og hente det de vil selv. Og så er det jo igjen sammen med de utviklingsoppgavene og utviklingsmål, hvordan kan de forsterke det de skal gjøre mer av, og kanskje betone det enda mer. Og så er det noe å lære fra noen som gjør noe ekstremt godt. Det går an å hente videoklipp fra noen herrespillere eller fra andre konkurrenter, eller... Sånn at hva er godt å bruke i den utviklingen? Det er veldig rike muligheter.
Hva kjenner du? Finns det noen risk at det blir for mye analyse som blir på det tekniske planet, der det blir så mye informasjon så at man ser ikke skogen for alle trærne til slutt i forhold til det menneskelige samtalet? Skjønner du hva jeg mener? Hva tenker du rundt det?
Ja, jeg tror du skal være veldig våken på det og ikke dytte på for mye informasjon. For det er jo du skal ha den intuisjonen og den friheten i spillet. Og det kan være at du skal periodisere det litt også. Men når du har jobbet med spillere og blitt kjent med dem over litt tid, så finner du det sammen. Så det jeg ser, altså felles spillemøter er relativt kort, og så kan det være på individnivå hvor de for eksempel i mesterskap kan stikke inn, de kan be om klipp på en stikk og ta med seg på sin egen PC, eller de kan stikke inn til analyseteamet og si, kan du vise meg fire klipp fra den motspilleren som jeg skal duellere med i forsvar, eller så det blir litt sånn personlig motivert for at den spilleren skal kjenne seg godt forberedt.
Ja, nei, men det er bra. Du, som avslutning, din egen utvikling, kompetensutvikling, fagpåfyll og så videre, hur har du jobbat med det rent konkret under hela din resa?
Ja, det har jo vært det viktigste tilbakemeldingen og læringen har jo kommet fra trenere i trenerteam og spillere. Det har vært en veldig viktig del. Samtidig så har Håndballforbundet alltid hatt fagforum, så alle landslagstrenere i alle landslagene, der har det vært faste møter i den tida. Og så har det vært mulig å hente inn kompetanse fra Olympiatoppen. Og så har vi hatt inviterte gjester inn i fagforum. Det kan være, det startet jo med Leif Mikkelsen, det var Kraja fra Jugoslavia. Det har vært inviterte gjester når vi har hatt fagmøter. Ellers så har det jo vært topphåndballseminar, og det har vært EOF-seminar, eller Europeiske håndballforbundets seminar. Og så har det vært for min del også å lest ledelseslitteratur og være på en del sånne type konferanser for å få litt inspirasjon fra litt andre miljø som har vært viktig.
Om man tittar på den internasjonale handbollen, er det noen spesiell lands handboll, noen spesiell handbollskultur som har inspirert deg i utviklingen?
Jeg synes jo den tidligere jugoslaviske kulturen, og etter hvert da, det ble jo kroatisk, har vært på herresida, har vært spennende. Og så synes jeg det var en del fra Benga Johan og det svenske herrelandslaget. Og så har vi jo også hatt fra russisk håndball inn i håndballforbundet med metodikk og en del trenings, mer på grunnleggende teknisk, metodisk trening som... og som vi kunne også dratt inn på yngre utvikling av yngre spillere i aldersbestemte landslag. Og, som også legger et grunnlag for å opprettholde en kontinuitet på seniornivå, at det et godt rekrutteringsgrunnlag der.
Ja, nej, men det är väldigt bra. Du, innan vi slutar här, så du har ju fått göra en hel del föreläsningar och varit och jobbat en hel del på olika bedrifter och företag för att bidra med din erfarenhet på ledarskap. Vad tror du att näringslivet kan lära utav idrotten och vad tror du idrotten kan lära utav näringslivet och bedrifter på ledarskap?
Nu är jag väldigt försiktig med att bege mig in i förhåll till vad bedrifter träng, men så har jag varit väldigt bestämd på att dela min praxis och erfaring och så gärna överlåta till de att vurdere vad kan vara användbart eller vad kan vara sammanlignbart eller vad, men det jag hör och får tillbakemelding är ju att det är människor som jobbar där. De trenger att öka felles kommunikation, tydlighet i felles mål. Varför ska de jobba i team? Vad är det som kan hålla fokus och få dig att bruka energin på det som gagnar saken? Så det är ganska många sån mellanmänskliga och teamrelaterade uppgifter som kan sammanlignas. Och så har jag väldigt respekt för att fag är ju väldigt forskjellig. Alltså det att vara håndballtränare rent fagligt med insikt i håndballspecifik träning och teknik taktik en och annan än om du ska leda en bedrift med som producerar eller utvecklar eller på ett sjukhus då för att säga det sånt. Så jag har ju väldigt respekt för att det är olika roller, men det som går igen ofta det är att de blir för otydliga i felles mål och i vad ska prioriteras och det blir för otydligt när det är ting som skurrar, hur löser vi situationen när inte vi är förnöjd. Så det att öva sig på och ha mot och ta upp ting och ha en tillit till och ett innerligt önske om att vi ska göra varandra gott och göra varandra god, den måste jobbas mer med sånt kulturellt. Det syns jag går igen väldigt ofta.
Nej, jag är helt enig med dig där. Om man vänder på kuttingen, vad tror du idrotten kan lära sig utav företag och bedrifter?
Det kan vara något som mer personalbehandling, organisationstillhörighet, förpliktelse. Det kan ligga där. Som jag syns idrotten kan vara lite uprecis på. Och det är en del sån just kontrakta, mer sån orden i sysaken. Som jag syns vi idrotten ska bli ända bättre på. Och personalbehandling totalt. Så men sån uppgavenivå är lite mer osäker. Jag syns vi är råare på att definiera uppgifter och utveckling och evaluera. Det syns jag vi idrotten är råare på och sätta nya mål.
Marit, tiden går här. Stort tack för att vi fick ta en stund av din tid här och prata om de här sakerna. Otroligt intressant och lärorikt. Nu får man tyvärr inte åka in och besöka Norge här för närvarande på grund av corona, men förhoppningsvis öppnar gränserna sig snart så att vi kan åka in och hälsa på i Oslo, vilket alltid är väldigt, väldigt trevligt. Som sagt, stort tack.
Då kan vi ta en kaffe på Frognersetten.
Då tar vi en kaffe på Frognersetten, absolut. Stort tack och stort lycka till fortsättningsvis också, Marit.
Ja, tack för praten.
Ha det bra. Tack.
Ha det gott.
Hej. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.